Hej och välkomna till Bänkvärmarna, ett extrainsatt avsnitt med anledning av att Jonas Jerebko, Sveriges främste basketspelare genom tiderna, har valt att skriva på för CSKA Moskva mitt under då det krig som Ryssland har riktat mot Ukraina. Nick Rajacic, du är ju, tror jag, kanske den enda svensk som har pratat med Jonas Jerebko om det här. Kan du berätta för oss?
Absolut. Innan vi börjar vill jag påpeka att jag inte är Jonas Jerebkos advokat. Och jag är inte hans agent. Och det är ingen deal. Alltså jag läste i tidningarna att det finns agenter som samarbetar med journalister. Och så säger, ja, du får en nyhet men du får skriva gott om vi spelar. Alltså det är inget sånt. Jag förstår att Jonas Jerebkos beslut är tondövt. Och att det här kommer påverka hela hans legacy. Alltså det är väldigt uppenbart. Jag kommer bara försöka återberätta så gott som möjligt det han har sagt till mig. Och jag har förstått att många tror att jag har spelat in intervjun. Det gjorde jag inte, utan jag kommer försöka återberätta det han har sagt. Och så kan vi utgå ifrån det och diskutera det. Så det Jonas berättade för mig var att han var ju klubblös innan landskamperna mot Kroatien och två landskamper mot Kroatien. Precis, och han tränade själv. Och han trodde att det skulle lösa sig, att han tränade på egen hand, liksom springer själv och så vidare. Men så kom matcherna och det gick inte bra. Och det förstår han själv. Han kan ju mycket bättre, han märkte att han var ur form och att han behöver spela. Problemet är att enligt honom att han väntade på att få ett NBA-erbjudande väldigt länge. Han har ju sagt själv, han vill inte spela någon annanstans. Och han har inte fått något. Och grejen är att han insåg efter landskamperna, okej, nu jag behöver spela, så enkelt är det. Men när han insåg att han behöver spela någonstans blev ju alla värvningsfönster stängda. Det finns inte någon någorlunda bra basketliga i världen i princip som är öppen just nu. Han kan inte spela i skulle Jonas Jerebko bestämma sig för att spela för Nässjö, han kan inte det. För det är stängt. Och det enda transferfönstret som har öppnats från ingenstans är ju det ryska. För spelare har lämnat Ryssland av anledningar alla vi känner till. Och CSKA hörde av sig. CSKA hörde av sig och coach Dimitri Sitoudis har han haft förut. Han pratade med Alexej Shved som han har spelat med. Han har pratat med Nikola Milutinov, serbiska landslagsstjärnan. Han har pratat med Will Clyburn, amerikanen som spelar där. Och tog beslutet att dra dit. Han kommer att spela i CSKA Moskva i 7 eller 8 veckor. Beroende på hur långt de kommer i slutspelet. Så hans tanke var att spela där 7 eller 8 veckor. Komma i form. När säsongen är över så är det bara några veckor kvar tills man möter Finland och Slovenien i EBN-kvalet. Och sen är han liksom redo att köra. Han påpekade att det är just landskamperna som har gett honom väldigt mycket och det är det som är hans huvudfokus nu. Och han ville komma redo och det var antingen Ryssland eller att inte spela basket. Så det var ungefär det han sa till mig. Att det var därför. Och jag frågade honom såklart, Jonas, du förstår ju att du kommer få mycket kritik och förstår du verkligen vad det är sänder för signaler? Och så sa han till mig att han kan ta det. Han kan ta det för att han måste vara redo för landskamperna och det var det.
Stefan, du har ju inte pratat med Stefan Jovanovic, du har ju inte pratat med Jerebko själv, men du har ju en åsikt om hans val.
Ja, för alltså all ära ändå till Jonas för att han försöker vara redo inför landskamperna som komma skall. Det får man ändå någonstans respektera. Men det här är liksom inte en oproblematisk övergång av många, många skäl. Men ett räcker egentligen. Och det är att Ryssland har invaderat Ukraina. Du åker inte till Ryssland och spelar i statens lag. Ryska arméns lag. Du åker inte till Ryssland alls. Alltså egentligen. Och det här går liksom inte att försvara. Men jag misstänker att det här också, det är ju liksom inte bara en komma i form-fråga. jag misstänker också att det här har en del med pengar att göra också. Men pengar spelar liksom ingen som helst roll när människoliv och frihet ligger i den andra vågskålen. För det är det man får sätta mot varandra här. Är det värt det? Och om du frågar mig, nu har jag ju absolut ingen aning om hur mycket pengar han får. Men å andra sidan så spelar det inte någon roll för mig heller. För mig kan inte någon köpa. Men om det nu är liksom, om det nu är pengarna som spelar roll, så måste vi också ha i beaktning att 12 mars i år så strypte EU möjligheterna för vissa ryska banker, inte allihopa, men vissa ryska banker, jag misstänker att det kommer att bli fler. De ströp liksom möjligheten för dem att använda sig av Swift. Och nu sitter säkert någon lyssnare här och tänker, vad är Swift? Och Swift är ju liksom det mest använda sättet för banker att kommunicera med varandra. Och man kan liksom inte ta emot pengar. Man kan inte skicka pengar ut ur landet överhuvudtaget. Och jag vet att utrikesminister Lavrov, visst är han utrikesminister? Han har ju diskuterat någon form av så här Swift-alternativ med typ Indien. Men det där lär ju också ta tid. Det kommer inte ta 7 eller alternativt 8 veckor, tror jag. Nu sitter jag här bara och gissar. Men att etablera ett helt nytt kommunikationssystem mellan två länder som kanske inte har det mest uttalade samarbetet någonsin. Det ställer ju en del frågor. Det kommer bli en process att ens få tag på några som helst pengar därifrån. Och ryska lag är ju inte superkända för att alltid betala ut allt i tid eller ens betala ut överhuvudtaget. Så vad garanterar att Jonas faktiskt ska få pengarna nu, mitt i ett krig? Det vet vi inte heller. Och hur kommer han få pengarna i sådana fall? Kommer det vara liksom cash i en sportbag? Kommer de sättas in på något offshore-konto någon annanstans? Och det är bara det är utöver liksom det hemska att han faktiskt har skrivit på för ett ryskt lag som ändå är det laget som det är. Så alltså, jag har bara svårt att förstå motivet. Överhuvudtaget, är det värt det? Jag satt och tänkte på pendeln in till jobbet, för jag sitter och spelar in det här på jobbet, och så kommer jag tänka på Ikaros. Ni känner till storyn om Ikaros, eller hur?
Oh ja.
Ja, han som blev avrådd från farsan att flyga för nära solen för att hans vingar var gjorda av vax. Men han ville flyga ändå, sen så ramlade han ner i Egeiska havet och drunknade. Och det går att dra den parallell. Det här är svensk idrotts Ikaros. Han kunde haft så mycket mer, han kunde haft så mycket bättre. Och så bara drog han till en av de mest auktoritära regimerna i modern tid. Men det finns inte heller, nu har vi liksom behandlat det politiska, vi har pratat om det ekonomiska, men det finns också en miljöaspekt i det här. Och det är inte heller något man kan ignorera. Och nu pratar jag inte liksom om hans flygresor till Ryssland, det är inte det det handlar om. Men CSKAs huvudsponsor, vet ni vilka det är?
Lävla Gazprom.
Nej, inte Gazprom, utan det är ett bolag som heter Nornickel. Ursäkta uttalet här. Det är alltså världens största nickelföretag. Och det är bra, det behövs ju liksom nickel för att kunna fixa litiumbatterier till telefoner, elbilar etc. Men det är också världens största utsläppare av svaveldioxid. Och jag vet inte hur väl bevandrade ni är i kemi, men gasen uppstår när nickelsulfid hettas upp. Och den här gasen då, den faller ner på all natur i närområdet, speciellt de är mest verksamma i Sibirien. Och den faller ner då i form av surt regn. Och man behöver liksom inte vara en ekolog för att fatta vad surt regn gör med naturen med omnejd. Det blir surt vatten, sur flora, fauna. Saker och ting dör. Och dessutom så dumpade de 21 000 kubikmeter diesel rakt ut i en närliggande flod, som också är den absolut största miljökatastrofen sedan någon oljeläcka där någonstans på 90-talet, skölden. Det där kanske du känner till bättre, när det var massa råolja som läckte ut. Och då, då ställer jag, alltså det, jag bottnar alltid i de här frågorna. Är det värt det att representera liksom arméns lag, speciellt just nu, som också sponsras av en av världens största miljöförsvarare, och allt det här i en av vår tids mest auktoritära regimer? Och sen, alltså, vi vet ju, det är oerhört många idrottare, framförallt då liksom fotbollsspelare och hockeyspelare, för det är ju de som har varit mest verksamma, tror jag i alla fall, i Ryssland, från svenskt håll. Men bara så här att Jonas väljer att gå dit, det är... jag vet inte vad jag ska säga. Jag är besviken, och det finns typ ingenting som rättfärdigar den här handlingen. Jonas, sorry, men alltså, du satte ett pris på ditt arv, dig själv, och framförallt då respekten för människoliv. Det är mina two cents.
Ja, men det är ju så här att som sagt, Ryssland har valt att invadera Ukraina. Massor med människor har dött. Ryssland håller på att försöka mala ukrainska städer till grus för att uppnå någon form av framgång, vad nu det innebär i en auktoritär regims ögon. Jag tror att det är ungefär 4 miljoner ukrainare som har flytt landet. Alltså familjer krossas, människor dör. Det skapas ju naturligtvis en enorm osäkerhet i världen överhuvudtaget, eftersom det också pratas med kärnvapen. Som sagt, det går inte att försvara beslutet att välja att åka till Ryssland och spela för CSKA Moskva i en situation som det här. Även om, så att säga, jag kan förstå Jonas liksom tanke bakom det hela, att han behöver vara i form. Jag köper det. Men som sagt, här fanns det ju någonting som var viktigare och mer värdefullt att bekymra sig för än att komma till form. Och det visar sig också direkt att han blir ju förstås en del av propagandamaskineriet. Om nu pengar spelade någon roll eller inte, det har jag ingen aning om. Men naturligtvis är det ju så att om han har fått enormt mycket pengar, liksom mer än vanligt, så beror ju det förstås på att man förstår propagandaeffekten av att ja, men vi kan fortfarande få hit idrottare som spelar. Det är inte så farligt med Ryssland, det är inte så farligt med invasionen av Ukraina, som för övrigt vi i Ryssland kallar för en specialoperation. Mm. Allt det där är ju liksom... Det är ju bara rökridor och skitsnack. Det är ett krig. Ryssland invaderar en självständig nation av helt vansinniga skäl. Svårare än så är det inte med det. Och naturligtvis tror jag inte att Jonas Jerebko vill vara en del av det. Men han blir det ändå. Och det är ju där han hade behövt göra, som sagt, tänka efter före. För jag tror precis som du, Stefan, hans arv är förstört. En av hans sponsorer har redan hoppat av, såg jag i Expressen alldeles nyss.
Ja.
Det är ju inte svårt att föreställa sig att Svenska Basketbollförbundet, som tillsammans med det kroatiska gjorde en aktion innan kvalmatchen häromdagen, eller häromveckan, till stöd för Ukraina. Alltså de två länderna, Jonas var en av dem som stod där och stöttade Ukraina för bara några veckor sedan. Alltså hur ska de hantera det här? Ja, superkul att du vill spela och komma i form och vara med och ge oss så bra chans som möjligt att slå Finland och Slovenien. Men kan Svenska Basketbollförbundet, som ju så att säga väldigt tydligt har jobbat de senaste 10-12 åren för att stå för saker, säkert innan dess också, men kanske extra tydligt på senare år, så har de jobbat för att stå med saker. Kan de verkligen säga liksom, jo, men vi är fine med att en spelare som valde att åka till CSKA Moskva, ryska arméns lag, under brinnande krig med Ukraina, kan vi ta ut honom i ett svenskt landslag och spela mot Finland och Slovenien? Vi kan väl konstatera att det kommer att bli ett enormt tryck på Svenska Basketbollförbundet att inte ta ut Jonas till de här landskamperna. Var kan Jonas spela nästa gång? Jag tror ju inte att någon kommer att glömma det här.
Nej.
Det här kommer att förfölja Jonas alltid.
Mm.
Tyvärr, det är så.
Ja, och så här, komma i form till landslaget, det är som du säger, så här, kommer han ens få spela? Kommer, alltså även om ledningen, eller alltså landslagsledningen, tar ett beslut och tar ut honom, kommer folk som kommer på matcherna uppskatta det? Kommer de ens vilja gå på matcherna? Det här kan ju mycket, mycket väl leda till något annat. Till en liksom protestaktion. Varför ska man se landslaget om Jonas spelar där nu? Jag ser inte att det kommer bli så.
Nej, men det är den typen av frågor som Svenska Basketbollförbundet ställs inför nu. Så blir det ju.
Nick, har du något att tillägga?
Jag har en del att säga. Först och främst, Stefan, jag tror inte att pengar var avgörande faktor här. Jonas har tjänat ihop upp mot 400 miljoner kronor under sin karriär bara på spelarkontrakt. Vi vet ju att han har eget e-sportslag, vi vet ju att han är egen företagare med restaurang och så vidare. Jag tror inte att de här 7 veckorna i Ryssland kommer ge de pengarna som gör att han säljer sin dignitet. Det tror jag inte. Utan jag tror honom när han ser att han vill spela någonstans. Och det är ju det enda laget som har riktigt... Alltså, han kommer ju till en bra coach, han kommer ju till ett bra lag. Men återigen, jag försvarar inte... Alltså, förstå mig rätt. Jag försvarar inte hans beslut att dra till Ryssland. Det är...
Nej, såklart inte. Vi diskuterar
extremt,
ju bara.
Extremt. Alltså, jag ska vara ärlig. Jag blir ledsen.
Mm.
Jag blir ledsen, för Jonas är en kille som...
Jag med.
Definitivt.
Jag blir ledsen.
Jonas är en kille som har...
Ja, vi gillar Jonas, och han är en kille som verkligen varit exemplarisk lagkamrat. Han har varit, jag vet inte hur många coacher har sagt att han är coachernas dröm. Han gör det man ser till honom. Fantastisk förebild utanför planen. Efter matchen mot Norrköping, de förlorade på ett brutalt sätt. Han stannade kvar, jag var där, han stannade kvar igen och en halvtimme och skrev autografer. Alltså han är ju, någonstans vill jag tro, eller jag tror att jag vet att han är en bra människa. Men det här beslutet, ni har nämnt det, det kommer att påverka hela hans legacy. Och han har ju varit en banbrytande spelare. Alltså det han gjort, att komma från Sverige, att komma från lilla Kina, en håla, och ta sig hela vägen till NBA är en resa som, man kan göra en film om det. Men det här kommer bli ett tråkigt kapitel. Och han sa till mig något i stil med, ja, men jag kommer inte vara på sociala medier, jag kommer inte svara på samtal, utan nu kommer jag fokusera på att komma i form. Men jag tror faktiskt att han måste höra vad folk har att säga, för det är ju något som påverkar svensk basket. Alltså vi är ju stolta över Jonas Repko och allt han har åstadkommit. Vi har ju ingen större. Vi var ju uppe på nätterna för att se honom spela med Detroit och Boston och Utah och Golden State. Hur stolta var inte vi när han drog till Golden State och i världens bästa lag någonsin fick minuter liksom, och
aj, ja, det rullades ju överallt.
Nej, men det är ju självklart så att, jag menar, det är ju, och vi då dessutom, han har varit med i bänkvärmarna 2 gånger. Jag har varit på ett EM 2013 och ett antal EM-kvalmatcher med Jonas Jerebko. Firat segrar och sörjt förluster liksom. Jag är oerhört ledsen. Jag är liksom personligt berörd på ett sätt som är faktiskt bedrövligt. Alltså omskakad och ledsen.
Men alltså Nick, nu jag vet ju att det här kanske inte är rätt fråga att ställa just nu, men jag väljer att skjuta ändå. Tror du att det är helt omöjligt att Jonas kommer och berättar varför han har tagit det här beslutet? För någonstans, alltså 2022, så kan du ju faktiskt inte bara lägga locket på. För du är åtkomlig precis överallt. Han finns på Instagram, han finns på Facebook, han finns på Twitter. Han finns säkert någon annanstans på något annat socialt medium som jag knappt använder.
Fast är han i Ryssland så är han nog inte tillgänglig. Här kan ni i och för sig gå in via VPN, men ja, whatever.
Ja, men jag tänker att om man, alltså, han måste ju säga, han måste ju kommentera det här på något sätt.
Ja, jag säger så här, Stefan.
En sak bara, Nick. För det är som nu till exempel Martin Agassi på Expressen skrev att Nocco då slutar eller bryter samarbetet med Jonas. Det är inte intressant. Nocco som fenomen är inte intressant i något annat sammanhang än just nu.
Jag tror inte att han kommer att höra av sig. Jag tror inte han kommer att prata. Jag tror, som jag sa till dig, han nämnde något i stil med att i samband med att han sa jag vet vad som kommer, liksom, att jag vet att det kommer kritik, men jag måste vara i form, bla bla bla. Så tror jag inte. Däremot så vill jag säga till Jonas, alltså jag sa inte det när vi pratade, och nu mår jag faktiskt lite dåligt över det, men Jonas, kom hem. Alltså det är inte värt, precis som ni säger, varför ska han förbereda sig för landslaget om landslaget nu får press på sig att inte ens stå ut honom? Det blir, jag tror faktiskt att om förbundet säger Jonas, du kommer inte få spela de här matcherna, jag tror faktiskt att han kommer hem. Faktiskt. Någonstans tror jag också att han inte riktigt visste. Alltså, jag la upp den här tweeten för 3 timmar sedan. Aldrig någonsin har någon nyhet om Jonas Repko fått i närheten av den här uppmärksamheten. Och ska det här verkligen definiera honom? Så Jonas, kom hem. Kom hem, det är den där...
Bryt kontraktet och ta straffet. Det är bättre än att ta det straff som kommer att följa av att du inte bryter kontraktet.
Sen tror jag att alla vi vet, vi såg ju liksom i landskamperna, både i bubblan i Turkiet och nu, att vi ser ju liksom att du vill, att det är där din karriär kretsar kring just nu, och det är det du tycker är roligt att spela med landslaget, men det är inte värt det. Inte värt det. Kom hem, avsluta samarbetet med CSKA Moskva, och ingen kommer glömma detta, men jag tror det kommer vara lättare att smälta framöver, och att han kommer kunna spela för landslaget i juni med stoltheten i behåll.
Finns det något annat transferfönster som är öppet just nu?
Nej, alltså om du tittar i Europa så finns det inget. Nej. Helt ärligt. Det stänger väldigt, vissa stänger ju i slutet av januari. Ja. Jag vet att Adriatiska ligan stänger väldigt... Alltså förstår du, de är väldigt strikta. Mm. Och sen resten av världen, om du tittar på seriösa ligor, det finns ingen annanstans att spela förutom i NBA eller typ... Kanada, fast Kanada är ju en sån här sommar run and gun liga. Där kommer han inte komma i form, han kommer snarare komma i sämre form.
Men är det inte bättre då att bara komma hit och träna med, vad vet jag, Borås eller BC Luleå? Ja, nu för sig BC Luleå.
Vi har diskuterat den här i podden liksom. Du kan ju träna på träningarna hur mycket du vill, men när det kommer matchtempo mot Slovenien,
ja, såklart.
Då är du helt borta. Vi såg det mot Kroatien, den första matchen borta, han var ju svinkass. Och det handlar inte om att han glömt hur han ska spela, utan inget kan jämföras med matchtempot. Han behöver ju spela matcher, och det har jag sagt många gånger, och han vet att han har sagt det. Det har vi alla sagt, herregud, det är ingen hjärnkirurgi. Och jag tror att han ville spela och visa, okej, jag kommer vara redo och komma i form. Men det blev ju årets pannkaka. Och tondövt, jag måste säga det, jag respekterar Jonas, det är oerhört tondövt. Och ja, jag vet inte.
Skölden, har du något att tillägga?
Det finns inte så mycket mer att säga faktiskt. Nej. Jag känner mig klar. Det går liksom inte att säga mycket mer. Det är otroligt dystert.
Ja, vi är besvikna. Och vi går väl ut på det då, gubbar?
Ja. Tack för idag. Vi hörs. Ha det bra där ute.
Ciao.
Hej.